Då var det söndag och solen skiner och det är vår. För idag så sitter vi ute. Om ni hör lite att det är bilar som åker i bakgrunden så är det för att vi...
Så är det
så är det inte fel på dig, utan det är så att vi faktiskt har bilar som åker i bakgrunden. Ja. Fantastiskt. Hur har du mött våren?
Genom att löpa ganska mycket sol för att återställa någon slags fräschör i ansiktet, går från likblekhet till...
Hur går det, tycker du?
Och det tar ju ett tag innan det fastnar. Problemet är att rynkorna syns mer i takt med att man får mer färg, men ja, what the heck. Det är ljuvligt. Jag cyklade ju hit till den här träffen och det är så, den här torra asfalten och vårblommorna och höra fåglarna tidigt på morgonen. Jag tycker det här är så underbart.
Ja, precis. Jag tänkte också med fåglarna. Jag var ute och åkte tåg tidigt någon dag. Och då var det ju också precis när man liksom klev ut genom dörren vid 6:30 och hör fåglar. Ja. Det kändes så här, det har man inte hört på länge.
Det är verkliga vårtecken.
Ja. Vi har också gjort den här klassiska, tagit fram studsmattan, vilket ju är så, det här är så komiskt, när alla börjar plocka fram sina studsmattor. Istället för att det finns typ en studsmatta på gatan som alla kan gå och hoppa i. Nej, då ska ju alla stå och hoppa parallellt bredvid varandra.
Ja, just det. Ja. Men det är ett säkert vårtecken, plocka fram den. Ja. Och så tvingade min man mig, eller det gjorde han ju inte, men han bad mig hjälpa honom att olja in altanen så barnen ska slippa få sticker i tassarna. Och det kunde jag ju liksom, det var svårt att säga nej till det. Annars hatar jag allt trädgårdsarbete. Det är att påta i trädgården, det går bara inte.
Varför då? För att du tycker att det är tråkigt? Eller?
Fruktansvärt tråkigt.
Så kan du inte känna lite att jag gör någonting med mina händer?
Nej, men den kicken kan jag få genom att laga mat eller fixa hemma liksom, och hålla på och sortera socker och så. Mm. Men vi har jag är väldigt glad över att det där, vi har någon form, liksom icke-formaliserad arbetsfördelning hemma.
Okay.
Jag slipper hålla på i trädgården.
Nej, och din man påtar där istället.
Ja, ja.
Jag kan tycka att det är ganska roligt. Eller roligt. Men jag tror inte så skrattar. Men jag tycker ändå att det finns något det här. Jag märker det. Jag tycker ju om att göra saker med mina händer. Det kanske är att jag måste tänka så mycket annars.
Ja,
kan jag känna att det... Det roliga var igår då när den här studsmattan skulle upp. Så var det först då min äldsta son, hans kompis. De liksom började rodda med det här.
Ja.
Det visade sig att den var ganska stor och tung. Och de är på slet med det. Och sen så var jag med och hjälpte till ett tag. Och sen kom liksom då min man kom hem.
Mm.
Och då var det som att han så här per automatik tog över det hela.
Ja.
Och sen skulle han iväg och göra en grej. Så sa jag det. Men jag kan skruva fast de här sista. Och då sa han, nej men jag gör det sen.
Och det där var lite intressant utifrån ett genusperspektiv.
Precis.
Det här, varför vill män grilla? Stå vid grillen? Varför det är viktigt när det inte är viktigt att stå vid spisen?
Nej, och varför var det viktigt att han skulle sätta upp studsmattan? Det var lite viktigt att han skulle göra det själv, tror jag.
Ja.
Det var ju också intressant.
Ja, kan själv, vill själv.
Ja. Han kanske vill ta kredden. Jag sätter upp studsmattan.
Ja.
Kredden.
Och det var helt kredden okay. Om inte görs av att han inte får dra i de sista muttrarna, eller hur? Men det är ett sant vårtecken i alla fall. Det. Och den torra asfalten och att alla människor går med... Att man liksom... nosen upp mot solen.
Mm. Ja. Ja, och man tänker att nu går vi faktiskt åt rätt håll.
Det var lite intressant, jag pratade med en kollega häromdagen och hon hade haft besök från Thailand. Och de var så fascinerade över dem. Varför tittar svenska stockholmarna hela tiden upp i himlen? Vad är det de ser? Vad letar de efter? Vad är det? De tittar hela tiden upp. Ja, men det är för att de söker blicken mot solen. Och vill ha värme och sol. Jaha, är det det?
Ja. Det är där som min syster bor i Kalifornien.
Ja.
Och det sa hon också att hennes... Det här är behovet att man måste hela tiden ut på sommaren när det är, nu regnar, nu är det ut och nu är det solen, nu ska jag ut. Så här. Hon har ju helt kommit bort det från det. Hon har ju inte alls den paniken längre, att man måste vara ute så fort det är. Vilket också är ju verkligen, man känner ju det, att så fort solen lyser, då ska man ut, springer roll om man sitter ute där, man ska ändå sitta ute.
Och det där kan ju bli en viss stress i det. Ja. Men andra sidan, vad som är fascinerande med våra 4 årstider är ju att man verkligen njuter av de här skiftena. Mm. Det här är bara att vi kan sitta här i solen. Det är fantastiskt. Hade vi inte haft sol så hade vi inte suttit här. Vi hade inte ens reflekterat över att det är sol.
Nej.
Nej.
Ja. Vi är glada för att det är vår.
Ska vi säga.
Ja, idag ska vi prata lite om Mello. Igår var det ju Melodifestivalen och Måns gick vidare. Vi ska prata lite om det. Sen ska vi faktiskt ta oss an House of Cards. Vi gör en analys på House of Cards. Ja. Där vi är lite olika långt in i serien.
Ja, du har ju sett klart säsong 3. Jag har helt tittat på 3 avsnitt igår kväll. Ja.
Men vi ska göra en liten analys av det, så får inte jag avslöja för mycket nu för dem som inte har det sett färdigt. Men ja, det ska vi göra. Och sen så kanske vi landar lite i minimalism på slutet.
Ja, du har ju varit på någon
hållbarhetskonferens eller hållbarhetsdag där man pratar om det här med när man ska downsize, för att använda ett engelskt uttryck, lite vad som händer med oss och vilket håll vi går och gör vi det egentligen. Ja. Jag tror vi ska vara lite personliga där.
Ja.
Hur går det med vårt downsizande?
Med vår downsizing, existerar nu överhuvudtaget.
Vi börjar med Mello. Du såg det igår. Du har ju varit lite kritisk mot Mello i år, tycker jag.
Ja, eller jag har varit väldigt ointresserad. Mm-hmm. Jag har tröttnat. Jag tillhör ju de här avhoppade tittarna. Mm. Men efter att ha mellan 2 House of Cards-avsnitt igår så tänkte jag, nej men nu måste jag kolla vad det står i finalen. Och då var det precis, jag kom precis in när de här röstningen pågick. Mm. Från Europa skulle rösta. Och sen så var det också gästuppträdande. Det var dels det här bandet från Norge. Och sen så var det, körde de cover på Undo.
Ja, Dirty Loops, hörde de, va?
Fantastiskt.
Otroligt.
Fantastiskt.
Vilka musikaliska genier.
Ja, jag tänkte såhär, det där, det var fullständigt briljant. Jag blev, wow, här pratar vi. Och här det är Quincy Jones och vad heter han? Stevie Wonder.
Det var ett sound Michael som
Jackson,
man bara...
Det var ett helt...
Ett dyrt sound, ja, kändes det som.
Jag blev så imponerad. Det var helt fantastiskt.
Ja, det var verkligen. Det var i mitt så här Facebook-flöde. Jag kunde titta på det sen. Så var det ju ganska många som
tyckte
håller på med musik.
Tyckte folk om det? För jag tänkte, är det här... Jag höll på att säga, går det här hem i stugan? Jag måste säga, jag blev lite besviken på Sanna Nilsson. Att hon inte kunde vara generös och ge en positiv kommentar efter det. Och säga fantastiskt eller någonting.
Vad sa? Nej, hon sa ingenting.
Nej, tack.
Jaha, okej.
Okay. Var det kanske för att avancera? Jag vet, nej, men jag blev så djupt imponerad. Ja. Sen så tyckte jag de här, vad heter de? De som gjorde What Does the Fox Say? Vad heter
de? Ja, norrmännen där. Ja. Jag vet inte vad de heter. Mm.
Det var lite... kommer du ihåg det här 90-talsbandet Tears for Fears? Mm. Mm. Det var Tears for Fears.
Ja, det var det. Det
jag slungades precis tillbaka till det. Ja. Ett väldigt speciellt sound. Mm. När jag fick, alltså de här 2 det gav mig en sån kick. Mm. Det var skitbra.
Ja, vad roligt. En grej som jag har märkt till som jag tänkte, så vad är det här för konstigt trend? Varför skulle Li och Susse vara med i alla galen efter tiden? För de var ju med nu och hoppade in. Jag fattar inte deras roll i det här sammanhanget.
Vad gjorde de?
För ja, men de var med och sjöng på något vänster på den här låten, de här norrmännen. Då var de med och jag vet inte riktigt varför.
Var de med norrmännen? Ja, det missade jag helt. Jag var ute och kökte, jag lyssnade mest.
Och samma sak på någon annan gala, vilken var det då? Guldbaggegalan. Då kom också de in som ett så här ironiskt moment, tror jag, eller ironisk grej. Att, vad ska vi göra nu? Vi måste slå ihjäl tid. Vi tar 3 minuter eller Li och Susse.
Säkert kort att få igång folk.
Ja, men och lite så konstigt. För det kan ju vara... Inte i min värld då, inte tillräckligt ironiskt för att det ska bli så här, oj, vad konstigt det där blev. Utan mer att det var som att, varför dyker de upp i alla sammanhang nu? Så, det känns som att är det samma redaktör så säger vi köper in Lili och Susse.
Det är intressant, det där måste vi fundera på. Vad speglar det där för fenomen?
Fattar inte. Jag hänger inte med på det. Jag tänker, nu blir jag lite så här, du känner mig osmart. Det är något jag inte fattar.
Nej, just det, hänger inte med.
Nej.
Vad är budskapet?
Och finns det ett budskap?
Ja, finns det ett budskap?
Ja, förstår
det
inte.
Eller är det bara, är de tillgängliga och inte har de inte så dyrt gas? Är det så enkelt?
Men det känns ju också så här, Melodifestivalen, Friends Arena, hur många som helst publiken. Vill man göra någonting så måste man ändå kunna göra lite, där skulle nog många kunna ställa upp gratis. Men jag fattar inte, så att berätta.
Ja,
det är det någon som vet så berätta för oss.
Men du, sen måste jag säga, för jag har ju inte, som sagt, jag har ju inte sett delfinalerna på något sätt. Men sen så hade... När jag åkte bil med min yngste son så spelade han upp några av finalisterna. Mm. Och den som jag verkligen föll för. Nu har vi en väldigt bra ljudanläggning i bilen. Och den här låten gjorde sig enormt bra i bilen. Det var den här Joy-killen.
Ja.
Och jag tänkte, det här kan gå. För dels är det här, det är lite... vad säger man? Folklore höll jag på att säga. Det är folkmusikinslag. Mm. Det är suggestivt. Det är lite Enya. Kommer du ihåg henne?
Ja.
Det här kan ryssarna, Uzbekistan, alla de här länderna tycka om. Så ja, det var min favorit. Däremot så tyckte jag Måns Zelmerlöws låt på radio var ganska... Jag var väl liksom väldigt mainstream. Det var väl okej sådär, men ingenting jag gick igång på.
Mm.
Men sen igår när jag såg showen... fullständigt fantastisk och har även läst texten.
Ja.
Så helt plötsligt tycker jag, wow, väldigt, väldigt bra. Jag hade ändå velat se Joyken, men jag måste säga mycket imponerande scenshow och bra text. Och Måns Zelmerlöw gör ju det där urproffsigt.
Ja.
Vad tycker du?
Ja, jag tyckte också det. Jag har också tänkt, om man bara hört låten så kanske det skulle låta lite. Och då är det ju lite så, hur mycket förförs man av showen?
Ja, mycket vill jag hävda.
Ja, men det gör man ju absolut. Just för att den är, och där är ju så mycket med tajmingen. Och jag ska tänka, tänk om man själv hade gjort en sån grej. Jag var livrädd.
Ja, det beskrev han ju i intervjun också. Det var ju det handlade om. Skulle han liksom high-fiva med rätt tajming?
Ja, jag skulle vara så nervös. Jag skulle liksom och tänka, det räcker med att jag är en sekund fel så faller hela grejen. Sådär. Men det han gör, det här är väldigt roligt för att vi med mina tv-elever, vi pratade om det här när jag gjort det första gången. Där så sa jag såhär, men vilken show, det var coolt. Och då var det några som sa såhär, men han gör ju en Beyoncé, kom igen. Alltså de hade sett Beyoncé-varianten. Har du sett den?
Nej, jag
har
inte.
Det kanske vi skulle kunna lägga upp som en liten YouTube-klipp i anslutning. Hon gör ju en jättecool show med en jättestor skärm där hon ju jobbar precis på det här sättet.
På sin liksom konsertturné.
Ja, jag tror att hon
inte
är...
på Super Bowl. Nej, det gjorde hon inte.
Nej. Men hon gjorde det i Las Vegas, tror jag. Jag tror att jag har sett i Las Vegas.
Ja.
Och då är det en enorm skärm och Donald på att jobba jättemycket med här. Ja. Som är häftigt. Det jag tycker är bra, vilket ju sen försöktes du göra sen av Charlotte Perrelli, det funkade inte alls.
Nej.
När hon gjorde det. Men det jag tycker som gjorde att det funkade nu, det är att de har gjort det ganska så här... minimalistiskt, det låter som att det är det vi ska in på.
Men det är naiva teckningar.
Ja, det är Linus på linjen liksom.
Ja, men det är Linus på linjen. Och det är lite, kommer du ihåg när Aha slog igenom med Take on Me eller vad den heter. Det är också tecknat i och för sig en annan stil, men det är något väldigt tilltalande i det där. Och just att de var så naiva teckningarna gör ju att de når fram.
Ja,
de bryter av på ett sätt.
Ja, och att det funkar då med hans timing. Att det är det som är grejen. För hade det varit en sån här stor vulet och det ska vara, då blir det kanske lite
som
too much.
Som Pirelli var. Ja. Det var för mycket superdiva. Det är ju tröttsamt.
Ja.
Sen är jag glad att man slipper se, förlåt Måns, men Måns Zelmerlöw dansar inget snyggt, tycker inte jag. Han ska dansa så lite som möjligt, för det är verkligen... Även om han är så här, nej, det finns någonting... Han kör något så här, jag vet inte vad det är, men det är verkligen inte vackert. Och han dansar lite i den här låten, det tackar vi för.
Ja. Sen satt han lite nu, han har ju droppat det här. Nu kanske var ett tag sedan, men han har droppat flugan och kvargen.
Den här, jag har inte märkt hans varumärke sen.
Jo, han har ju ändrat sig jättemycket.
Ja, från hel svärmorströmmen och hålla i Allsång på Skansen, fluga, skratta hela tiden. Vilket de ju har parodierat i Partaj. Han kanske har tittat på Partaj och förstått att det här håller inte längre. Så vill han ju bli lite farlig, va? Förr när han sjöng så stod han alltid och låg. Har du inte tänkt på det? Sen har de ju börjat liksom förändra hans varumärke. Så började han försöka se allvarlig ut. I början klarade han inte riktigt lite allvarligt svår. Lite skäggstum. Och i början så klarar han inte riktigt av att hålla det. Så han råkar le ibland. Men nu lyckas han hålla det här. Att han ska se lite grunge. Ja, grunge är väl fel. Man ska se lite.
Ja, man ska gå lite. Han har blivit äldre. Det är väl lite det. Han är väl 28-29 nu någonting, tror jag.
Ja,
nu
måste fast jag tror inte det håller sig till. Utan nej, det här är bara att han vill se cool. Han vill ta sig ur det här träsket. Ja. Fluga Allsång på Skansens träsket.
Vad tror du om hans förutsättningar då?
Ute i Europa. Oj. Ja. Alltså jag vet inte. Showen är ju fantastisk. Mm. Alltså det är den ju. Och sitter det så borde jag mena. Topp 5 tror jag definitivt. Mm. Vad tror du?
Jag tror att den kommer gå bra. Jag tror att det, jag tänker också, ja, vad bygger jag det på det? Jo, för att det var att de europeiska röstarna, det var ju typ bara en, tror jag, en eller två som inte gav honom tolvan. Och det är väl ett gott tecken.
Ja, det här var väl bättre resultat för det bidraget än vad Loreen hade. Ja. Nej, men han når ju verkligen fram, och eftersom det är nu, det är ju inte så att juryn sitter och inte får se... Ja, nu är det ju inte en jury längre, utan nu är det dessutom alla som tittar. Så nej, men goda chanser sitter det. Sen beror ju allt på konkurrensen, va? Så, men nu kan de ju också marknadsföra så mycket innan. Och han är otroligt driven och vill verkligen vinna. Så gör de ett bra förarbete här, så ökar ju chanserna.
Ja, ska bli spännande att följa. Nej, det kändes skönt i alla fall. Det var ju lite senare. Vi har tänkt, vad tänker om det plötsligt hade blivit... Ja. Vi var nog rörande överens om att vi tyckte att det var han som skulle vidare. Och det känns ju lite roligt att vi skickar honom, tycker jag.
Ja, men vad tyckte du om Jojken då?
Ja, men Jojken, jag gick inte så igång på den. Men jag kanske inte är så bra på det här med folkmusik. Jag tyckte, och det grejen var, det jag lurades lite av. Jag tror att om jag bara hade hört låten, då kanske jag hade tyckt att den var ganska bra.
Ja, det var ju det jag gjorde.
Ja, exakt.
Det var ju det, jag hörde bara låten. Ja. Och då är den fantastisk.
Ja, men, jag tror också att det kanske hade funkat då för mig.
Men hade han lappkläder? Och...
Ja. Jo, men det hade han ju. Han körde ju hela den.
Om man säger lapp, förresten. Säger man same? Förlåt. Vi får klippa bort den här.
Jag höll på att säga eskimåkläder. Det hade ju blivit helt fel.
Ja.
Men, nej,
jag menar absolut ingen nedsättande på något sätt. Utan,
ja, men han körde, och det tycker jag är roligt, att han kör samespåret hela vägen.
Ja.
Det som jag, lite när första gången jag såg showen, så tänkte jag så här, men oj, nu har de ju petat in 1000 grejer i den här showen.
Jaha.
Med, dels så står ju han och sjunger, sen så är det hela den här lite suggestiva grejen. De har gjort lite schysst med förgrund och bakgrund. Så här. Och sen så är det ju liksom tre spöken som hänger bakom. Såg du showen igår, eller?
Nej.
Nej, men det är ju så. Som jag inte förstår riktigt, igen.
Det är överhäng, det är för mycket.
Ja, det är för mycket. Det är som att det, nu dansar några i det hörnet, så händer någonting i det där hörnet. Och sen så då tre kvinnor som är upphängda med en så här enorma liksom, nattlinnen på sig. Yes. Jättelånga särkar. Där jag tänker så här, vad är de? Är de älvor? Är de spöken? Eller är de något sånt här? Jag förstod det inte igen. Och då bara tittar jag på dem. Och också när folk är upphängda så där, då tänker jag bara på när ramlar de ner. Så jag är lite var. Jag är lite nervös av hans
namn. Ja. Jaha, nej, men det, jag
får titta på det. Det är helt otroligt.
Titta. Men nej, det var mycket imponerande framträdande av Måns Zelmerlöw där. Vilket jobb de har gjort. Plus för mig, det är väl lite kul, tycker jag, att det inte är hans kämpe och de här Bobby Ljunggren. Ja, eller heter han Bobby Ljunggren?
Nej, Bobby Ljunggren tror jag finns där ju. Ja. Och så kämpe.
Ja, kämpe. Att det är en ny trojka eller kvartett eller ny låtskrivare som slår igenom. Mm. Ja, vad bra.
Ja, kul. Kul. Ja,
med en fantastisk cover av Undo. De där ska jag lyssna gå ut och... Ja.
Han sjunger så helt otroligt bra. Tänkte, han satte ju varenda stämma. Han satte den. Nej, otroligt.
Alltså kreativt. Det var fantastiskt.
De var tre pers. Tänk att tre människor kan låta så mycket.
Snacka om världsklass alltså. Otroligt.
Kul att de fick.
Stevie Wonder-vibbar.
Kul att de fick en bra show, tycker jag. Det är ju ändå Friends Arena. De hade Conchita var där.
Ja.
Gjorde sin grej. De hade de här. De hade satsat. Det var roligt.
Ja.
Bra, tack SVT. Förutom att hela den här haveriet med det där hjärtat som skulle rösta. Det är ju lite så att man tänker, har ni inte testat det här innan? Att det kan bli en många... Ja.
Det var någon app där som...
Appen som havererade.
Okej.
Hur som helst. Om vi ska prata lite House of Cards då. Ska du... vi kanske måste berätta.
Det är en Netflix-serie.
Ja, vi börjar med det. Det är House, för er som inte har sett House of Cards, så är det en Netflix-serie som handlar om maktens korridorer i Washington, där huvudrollerna spelas av Kevin Spacey och Robin Wright. Och det här är ett par som ju har som någon slags gemensamt mål att verkligen ha tagit sig in i Vita huset. Och har man sett innan då, det är två säsonger innan, det här är tredje.
Han började som chief whip, va? Inpiskare för demokraterna. Mm, och sen har han intrigerat sig fram ända till att bli president. Inte vald president, utan president som fick ta över, eftersom han fixade så att sittande president var tvungen att avgå.
Ja. Vilket ju är intressant. Ja. Vilket han själv, och ett grepp som de använder i den här serien är ju att han med jämna mellanrum, Kevin Spacey, vänder upp sig mot kameran och talar till oss. Där bland annat till exempel sa: ja, nu ser ni vad som händer. Jag kommer nu att bli USAs mäktigaste man utan att en enda person har valt mig.
Ja.
Till exempel. Ja. Vilket ju visar hur otroligt manipulativ och ond han kan vara.
Gör något förfärligt. Och det där, bitvis har det varit ett problem. För att om någon blir för ondskefull så kan det bli lite ointressant efter ett tag. Men vi kanske ska säga att det här är ju en modern version av, eller ny version av en serie som gick på 90-talet. Han hette Mr. Urquhart på den, tror jag, den tiden jag såg det. Och det var bara en säsong. Och det utspelade sig i brittiska parlamentet.
Ja, ja, ja.
Ja, men fantastisk var den då, verkligen.
Ja. Ja, den här är ju, det är väldigt lätt att sugas in i den här serien. Och det är många som har gjort det. Och det var väldigt så här håsat nu inför tredje säsongen nu som gick upp.
Ja, Barack Obama lär se den.
Ja, det kan jag verkligen förstå. Ja. Han bor ju där i huset. Där de är nu. Nu är de inne i huset, i det vita huset. Ja. Det här paret har tagit sig dit. Och hon är ju first lady och han är president, som sagt. Och jag har nu sett hela serien. Och du har sett halva kanske.
Ja, halva tredje säsongen.
Ja. Vad tycker du?
Det är fantastiskt. Fantastiskt bra. Jag måste säga att slutet av säsong 2, då blev det, dels så blev, de var så ondskefulla, det var så fruktansvärt. Och just att det onda hela tiden segrade gjorde att det blev mig nästan övermäktigt. Det var så många personliga tragedier så jag kände, mäktig jag med och se mer här. Plus att också en viss tendens till att, ja, men om man vet att de hela tiden vinner liksom, då är det, om man vet utgången på förhand, då blir det inte så intressant. Men nu är det inte så. Utan nu är de också mer mångfacetterade, i synnerhet First Lady. Claire som hon heter i serien. Hon, alltså personporträttet där, hur hon beskrivs är otroligt fascinerande.
Vad säger om hennes personlighet? Vem är hon?
Ja, och det är det man undrar ju. Vem är hon? Därför hon kan ju vara oerhört ondskefull och manipulativ. Men hon kan också bitvis kämpa för det rätta och verkligen tro på det.
Mm.
Sen har ju de en väldigt mystisk relation. De har en okulig lojalitet till varandra. Mm. Men också en ganska störd relation kan man ibland.
På vilket sätt då tänker du? Eller vad är det som jag gör?
Nej, men lite kinky har vi ju sett.
Ja, det har vi sett.
Ja, tidigare. Vi behöver inte avslöja.
De är ju ett team. Det är ju det är intressant. De är ju ett team som jobbar tillsammans för att de ska. De har ju någonstans i redan. Man får ju veta nu att de har varit gifta väldigt, väldigt länge. Att de alltid har haft ett gemensamt mål någonstans i det här. Att de ska ta sig nu till verkligen maktens korridorer. Och då är det, och i det här så spelar det stor roll med andra saker som händer. Ja, men hon då var ju otrogen i, var det första eller andra säsongen?
Ja, då var ju hon på väg bort ifrån äktenskapet. Ja.
Och det är ju någonstans att det kan man vara. Och det kanske blir en liten så här bump on the road. Men det är ingen big deal. Utan det är mer att, och det var ju han med. Men att de kan då ändå förenas. Det intressanta är att de alltid förenas på något vis. De röker tillsammans.
Ja,
de delar en cigarett.
Ja, verkligen en fredspipa. Ja, fredspipa. Det är väldigt symbolik i det där.
Mm. Och då kan de ju
så sticker de ibland ut och springer tillsammans. Ja, det de joggar också.
Ja. Ja. Och då kan de konstatera så här. Okej, du var iväg och snurrar på den här grejen. Och du var iväg och snurrar på den här grejen. Men okej, ja, nu går vi vidare.
Ja, nu går vi vidare. Ja. Ja, för deras relation är inte särskilt romantisk. Det är klart, ibland får man väl se att de har umgänge så. Men det är inte det, utan det är mer en slags intellektuell gemenskap. En gemenskap kring ambitionerna. Att de vill verkligen till maktens epicentrum. Men sen så är, nu i säsong 3 är det återigen liksom en kris. Mm. Eller i alla fall en konflikt i äktenskapet. Och där man också märker att det är inte så lätt för henne att han har blivit president.
Mm.
Och den här rollen som hon då förväntas träda in i First Lady, att hon inte tycker om den, att hon också, att hon ifrågasätter lite hans svarta sidor. Det har ju inte hänt tidigare.
Nej, då har hon köpt dem på något vis. Ja. Men nu är ju maktbalansen så pass skev.
Ja.
Att det är han som sitter på makten och hon då som sagt sitter sådär halvbra på makt. Hon vill ju ha makt, men hon får det lite på nåder. Och det är fortfarande han som bestämmer på något vis. Och då blir ju deras relation skev.
Ja,
det annars har de ju varit relativt jämna.
Ja. Samtidigt så är han så smart att han förstår att nu måste jag bidra till att hon får makt, för att annars kan jag förlora henne. Mm. Så,
och han behöver henne.
Ja, ja, han behöver henne. Och det är inte så liksom, bakom varje stark man finns en agerande kvinna i bakgrunden. Utan hon är ju verkligen inte i bakgrunden. Utan hon har en egen förgrund. Mm. Hon är verkligen där. Men du, alltså, i vilken utsträckning tror du att det här avspeglar?
Verkligen?
Ja.
Jo, förstår du.
Jag menar, visst finns det stora korn av sanning i det här?
Men jag tror att det är ju, utan att ha en aning om hur det går till i Vita huset egentligen, så tror jag ju absolut att det finns ju, ja men det tror jag, om man tittar på, om vi inte tar det sittande paret nu, för de känns ju väldigt någonstans stabila mitt i sitt äktenskap. Men om man tittar på Clintons så känns det ju som att där var det ju med hela den härvan och impeachment trial och alla de bitarna, ja. Så känns det ju som att där kan man nog kanske snarare i sådana fall hitta att det finns en gemensam agenda.
Ja.
Att vi ska ha makt. Och det är ju inte sluten på det. Ja, men nu är det ju. Hillary kommer förmodligen börja gå upp och bli kandidat. Ja. Och då tänker man ju, det intressanta där är ju ändå vilken tågordning det går i. För han satt, och så satt han, fick han göra, sitta andra variant, eller andra perioden igen. Och sen så händer allt det här och det blir ju väldigt solkigt någonstans alltid. Men det är ändå förlåten liksom. Och hon förlåter honom. Och de fortsätter i det här power couple-grejen.
Ja.
Och det, och då tänker jag, där kan jag kanske tänka lite grann. Utan att känna dem personligen. Att hon hade hon skilt sig, hade hon då kunnat köra vidare på att bli utrikesminister och nu då? Alltså hade hon kunnat gått in i en kampanj att bli president utan en man vid sin sida? Jag vet inte.
Nej, det är en intressant
att det
fråga.
Är något i Amerika så är det viktigt, så värnar man familjen väldigt mycket. Man värnar
en så viktig institution.
Ja, och därför så, och det är ju också det med det här paret då, Underwood i House of Cards. Att de som, där hon blir så stark, där det egentligen är hon som har makten i äktenskapet, är ju för att om hon skulle dra så blir, vem blir han då?
Det stämmer ju. Vem blir han då? Han kan ju inte vara president, det går inte.
Nej, för att det är någonstans det tillhör institutionen att du måste ha det. Så då tror jag att där kan man säkert hitta jättemycket likheter. Så jag tycker jag hela det här spelet, hur det går till och inpiskar och vem och du säger det här nu för att...
Och man vilar fram och tillbaka och sen också hur mycket det politiska systemet, hur svårt det är att få igenom förslag.
Ja.
Vilket ju är, det är liksom ett känt faktum att det är det. Men sen kan man ju undra de här underhuggarna de har, för att de lierar sig ju med, hur på att säga, yrkeskriminella. Nej, men i alla fall som gör verkligen smutsigt arbete, som den här Doe gör. Mm. Det undrar man ju, hur mycket stämmer det. Ja, men det, alltså jag är så imponerad av manusförfattarna till den här serien. De måste vara så kunniga.
Ja.
För det är väldigt invecklade intriger. Och det handlar om maktspel. Och man rör sig på flera nivåer samtidigt. Mm. Det är mycket.
Ja, men det är smart. Ja, och det är spännande också på det sättet. För att man, dels Vita huset och med allt det. Sen ser man också in och liksom i FN. Och hur det då funkar där. Mellan de här olika länderna. Och vilka de måste ringa hem och prata med.
Ja.
Och de är nu i Jordandalen och det här är ju med konflikter som lever idag liksom. Och sen så president Putin sa vi förut, men han som spelar president, ryska presidenten,
det
funkar.
Det var första programmet när han var med, det var verkligen, det var inte till Putins fördel, men sen var de lite schysstare i andra. Men du, alltså något jag tycker är en viktig svensk moral genom hela serien, det är hur otroligt viktigt det är med en granskande journalistik. I dessa tider liksom, när det blir mer bloggar och den högkvalitativa och den granskande journalistiken är på väg ut. Att det är en sån viktig motkraft mot maktutövning och korruption att människor skor sig.
Det är ju intressant. Har det hänt, det här att man plockar bort en journalist, eller? Ja, det var...
Jag vet inte.
Nej. Då i serien.
Ja, jaha, ja. Du menar så. Ja. Jo, men det har hänt, absolut.
Ja, nej, men det där är ju intressant. Ja. Hur de bara plötsligt såhär, du är inte akkrediterad längre.
Och sen till den som kommer in en ännu starkare.
Ja,
nej, men hur oerhört viktigt det är med en kår som granskar makten.
Ja, och det där är ju... Ja, jag håller med. Bra. Det är jag jobbar med hela dagen.
Dessa tider med lobbyister och PR-maskineri och artiklar i tidningar som är mer i partsinlager.
Ja, men det känns också kunskaper på något vis. Det här håller jag ju på att prata med mina elever på massor. Det här med vikten av att hänga med och veta och kunna hänga med i snacket och vad det är som pågår och vem är vem och hur funkar det. Att kunskap blir en otrolig maktfaktor i de här sammanhangen. Ja, men som hon nu, den här nya journalisten som kommer in i serien.
Ja.
Hur hon direkt kan liksom, hon är ju jämbördig med deras presssekreterare.
Ja.
Hon kan ju svara, hon vet ju vad det handlar om.
Ja.
Och kan göra det på ett smart sätt. Ja. Liksom att det handlar mycket om det också. Hur kommer man igenom med sitt budskap?
Ja.
Jättespännande. Det är spännande också med den här, författaren börjar skriva boken. Ja.
Ja.
Ja. Den rollen tycker jag är väldigt intressant. Den karaktären är väldigt intressant.
Ja, den är väldigt intressant. Jag undrar, kommer han att bli ett par med den här journalisten? Undrar jag. Ja, du kan ju inte säga
något. Jag kan inte avslöja. Men nästa gång vi
poddar. Har ni inte tittat på den här? Gör det. Ja. Men börja med säsong 1. Den är fantastisk.
Mm. Vi är ju helt i ofas hemma har jag märkt. Jag har ju följt House of Cards. Min man har ju inte gjort alls. Jag tror att han skulle kunna gå igång på det. Men han har inte gjort det alls. Vi kan inte prata om det. Han har nu... jag såg ju True Detective. Såg du det eller?
Nej.
Rackarns. Och jag såg den serien. Och för typ... Det var det, ett halvår sedan kanske. Och då var jag helt inkörd på den. Och hade inte riktigt jättemånga att prata med den om. För att då... Och nu börjar han titta på den. Och nu är han helt inne i den. Så nu måste man liksom prata i fatt på något vis.
Ja, just det.
Den vikten av att se saker samtidigt.
Ja, jo, nej men det... Nej men verkligen, verkligen. Ja, hörru du. Mm. Hållbarhetskonferens.
Det
låter lätt. Väldigt 2015.
Ja, det gör det verkligen. Och det låter så här...
Nu svär jag i kyrkan, men det låter skittråkigt.
Ja, exakt. Jag tänkte också det. Åh, var ska de landa i nu? Ja, det här blir spännande.
Så PK, så att man gillar
absolut. Ja. Det var inte riktigt så illa,
nej,
tycker jag. Men det vi ska landa, utan att det ska bli för tråkigt, så tycker jag att det som jag fick med mig lite från den... Jag sitter ju i en styrelse, en tidning som heter Camino Magasin, så skriver rätt mycket om de här frågorna. Och det var de som anordnade den här konferensen. Vilket var, och då var det en kille från Amerika som var där och pratade om hur han hade gått ifrån att vara ganska mycket prylar, mycket allting, till att verkligen bestämma sig för att det här tog för mycket tid och energi i hans liv. Och inte bara då i så här miljötänk, nu ska jag rensa garaget och kasta massa saker, utan också han hade till och med gått så långt så att han sa, hur mycket ord behöver jag egentligen säga om dagen? När jag säger viktiga saker och när säger inte. Och det här var ju lite spännande tanke.
Alltså, nu går ju psykologen igång med mig. Nu börjar det lukta tvångsmässighet här. Men förlåt, fortsätt.
Ja, men det var lite spännande. Jag tycker ändå, det var lite spännande saker som han pratade om. Men, för att det här ska bli lite spännande för våra lyssnare också, så vi inte bara hamnar i. Det är ju lite, hur tänker man själv kring det här med... Jag fick ändå en tankställare där jag började... titta lite, jag kom hem och så började titta lite på prylarna som låg framme i så här sköna högar som jag inte tar tag i, och jag vet ju själv att man mår ganska bra när det är lite rensat.
Jättebra.
Ja.
Det där känner jag igen. Jag älskar att rensa och kasta grejer. Mm. Jag fantiserar nu om att vi ska ha en container utanför huset så jag kan slänga ner massa saker som vi inte behöver.
Men också någonstans i det här nödvändighetsspåret. Alltså hur mycket, vad är det egentligen jag behöver? Jag började titta lite så här i min garderob och så började jag titta så här, det där har jag inte använt på 5 år. Nej. Det där är inte på 4. Alltså, men jag slänger ändå inte, för jag har någon slags så här, jag kanske kommer att plocka upp det en dag. Ja. Och det där, jag kanske kommer plocka upp det, eller jag kanske kommer behöva det. Det är ju någon värld man lever i som man inte... Ja, jag vet inte, hur viktigt är det? Är det lura man sig själv?
Ja, det tror jag. Ja, i många fall gör man nog det. Men sen kan jag konstatera ibland att oj, varför sparar jag inte det där? Det hade jag haft nytta av nu. Jag hade kunnat använda det nu. Ja, men man får väl kastas ut för. våga riskera att kanske känna så. Jag menar, det är liksom inte så att jag ligger i fosterställning på sängen och kvider över att jag har kastat vissa saker.
Nej.
Så är det ju inte.
Nej.
Men vad har det här med håll... Alltså, är jag för hållbart levande då, eller om jag kastar saker?
Ja, eller lite... Jag tror att det handlar ganska mycket om är ju att det är lite att tänka minimalistiskt. Vad är det egentligen? Om jag går in och rensar, vad är det jag behöver ha kvar? Förändrar det mitt liv radikalt? Och på vilket sätt gör det det? Och det som han då lite landade i, den här amerikanen, var ju lite så att han kunde se hur han plötsligt började, istället för att rensa garaget, vilket han ju inte behövde göra då när han hade slängt bort liksom hela garaget. Han kunde istället bara ägna sig åt relationer. Och det där tycker jag, om vi ska landa i något lite viktigt i det,
ja,
så är det ju lite så att tycker jag, om man gör den här prioriteringslistan i livet, vad är det som är viktigt? Och prylarna egentligen kanske kommer ganska långt ner på listan, då man istället hamnar på relationerna. Ja, så nej, är det intressant, när någonting ligger och stör.
Ja, nej, men det där är ju att slå in öppna dörrar. Nej, men det stämmer ju.
Ja, ja.
Visst gör det. Relationerna är viktigast, absolut.
Mm.
Så, det tror jag vi alla är överens om. Men samtidigt, om vi tittar oss omkring, så finns det ett enormt sug efter prylar. Vi lever i ett väldigt materialistiskt samhälle.
Mm. Har du gjort några radikala förändringar när det gäller sådana frågor? Som du kan känna att här gjorde jag faktiskt en radikal förändring. Eller funderat på det kanske.
Nej, jag kan inte påstå att jag är radikal i den här bemärkelsen. Alltså, då skulle jag sätta mig själv på höga hästar. Vad jag har gjort ibland är väl att jag har försökt liksom... Nu har jag aldrig varit så där att jag spontanhandlar så mycket. Men att jag tänker till lite innan, behöver jag det här? Och sen att försöka hålla in på onödiga utgifter och så. För många bäckar små bildar stor å. Så har jag gjort. Men det där är väl mer liksom rent privatekonomiskt att jag tänker. Inte för att jag kopplar... Tyvärr så är min vardag att jag kopplar det till att relationer är viktigare för mig. För det är de ju ändå. Å andra sidan så har jag inte upplevt att mina materiella behov står före det. Jag vet, det är 17 alltså. Svår fråga. Har du gjort några radikala förändringar?
Nej, kanske inte radikala. Men jag tänkte att jag började titta lite på... Ja, nu när jag var hemma själv på sportlovet med mina barn. Mina man var ute och reste. Och då började komma in i så här rensarflow.
Ja.
Och verkligen tänkte att nej, men det här, nu har de här påsarna stått här, nu slänger jag liksom, eller nu gör jag så här, eller det där jag tänkte att jag skulle göra gör jag ändå inte, så att nu låter jag det gå liksom någonstans. Och hur jag varit för varje påse kände mig lättare till mots.
Ja, men det där känner jag igen, för det älskar jag att rensa. Ja. Jag har ju väninna som säger, åh, du rensar alltid så bra, du har bara det. Och det gör jag återkommande. Och nu har jag ju också på min mans sida ser det, hans syskonbarn har ju fått barn själva, och också det här att de får ta över barnböcker som vi inte använder och fortsatt fräscha kläder, och det känns väldigt bra tycker jag. Plus att jag känner en väldig lätthet när jag rensar. Det gör jag absolut.
Men hur gör man med böcker? Det där tycker jag var svårt. Bra att du sa det. Hur gör man med böcker? För böcker har alltid varit så här för mig. Böcker, det vill jag ha runt omkring. Ja. Men det ska vara överallt och lite så här. Men nu känner jag att jag verkligen skulle bli av med lite hyll. Jo, böcker. Att slänga böcker bär mig emot. Så finns det inte riktigt något ställe där jag liksom känner att jag kan ta dem. Var tar jag dem någonstans? De jag inte vill ha längre.
Ja, men alltså det där känner jag igen. För ett gäng år sedan, då var jag så här, jag ska aldrig slänga böcker. Jag tyckte det var fantastiskt att ha böcker. Och jag köpte inbundna böcker och sådär. Sen så började jag glida över till att köpa pocket utgåvan istället. Men sen började det tog sån plats. Och sen så, hur ska jag göra? Och varje gång jag skulle flytta alla dessa böcker. Ja. Nu kan jag inte påstå att jag flyttar särskilt ofta. Det är väldigt länge sedan. Men på den tiden. Men då... Sådär, nej, nu jäklar ska jag rensa. Och så gjorde jag det. Och det var jätteskönt. Så nu rensar jag återkommande
boken. Och slänger?
Ja, slänger mycket. Eller så, vad heter det, så kan man ju skänka till myrorna eller så.
Ja.
Jag har också slängt många pocketböcker, blir gulna och blir fräscha.
Ja.
Det är vissa böcker som blir klassiker, vissa är liksom helt borta. Mm.
Nej, det där är...
Ja, så exponering föreslår jag. Exponera dig, utsätt dig för att kasta. Kommer du märka en väldig lätthet. Kommer lite jobbigt i början, men det kommer gå över.
Och jag kommer också kunna slänga böcker.
Säger ja, då. Det kommer du.
Ja, nej, men då tror jag att jag ska börja där. Det är där jag inleder, tror jag, mitt... För att just det här lite röriga som stundtals ska komma. Det är...
men det här generellt är mer... Alltså, jag håller ju med någonstans. Jag menar... Finns det något väldigt tilltalande i det där? Mm. Och jag kan ju, det är ju väldigt svårt att argumentera emot det. Att det skulle gynna oss på många sätt, inte minst världen. Liksom. Allt handlar ju om den här enorma konsumism och vad den gör, så att säga. Mm. Samtidigt tror jag att det är en utopi, tror jag.
Jo, men ser du, så finns det också något argument att ja, men om alla slutar handla, då snurrar ju inte ekonomin. Nej, så det finns ju en sån...
Ja,
så är det ju.
Exakt.
Ja, absolut. Ja. Men det är lite där man tittar... Jag kan ha en tendens att ibland märka att jag, när jag är på stan så här, själv, så tänker jag, nej men nu ska jag kanske unna mig någonting, en tröja eller någonting, som jag absolut inte behöver. Och där kanske jag ändå börjar tänka till lite grann att nej, men jag behöver inte göra det här. Behöver inte handla.
Nej, och ibland, det var intressant att du går med. För jag har ibland känt så här, helt plötsligt att jag känner att jag har behov av någonting. Mm. Och då har jag tidigare kunnat agera på det. Nu kan jag ibland tänka, men vänta några dagar.
Mm.
Vänta några dagar och se om du verkligen behöver det här då. Mm. Det är intressant att se, för då har jag ibland kommit fram till att nej, jag är inte. Oh, surprise, surprise.
Och bara, what?
Lägg av.
Nej, men precis.
Det är... Men jag tror varken du eller jag, vi är inga tokshoppare på något sätt. Inte alls så. Men visst, en väldig lätthet att göra sig av med saker. En väldig frihet kan jag tycka. Mm. Det måste jag säga. Alltså, hellre, less is more för mig.
Och just den här känslan tycker jag när man kommer hem. Jag har verkligen en tendens, jag tror att det är mitt fel. Så här, vi har ett piano hemma och där är det nu plötsligt så ligger sen några leksaker som jag tycker har legat där hela evigt. Det är inte fattat varför de ligger där och varför de blir kvar där och ingen tar bort dem och sådär. Men som är ju ett störningsmoment, och då tänker jag, tar det 3 minuter och bära dem någon annanstans, alternativt kasta dem. Och sen skulle den ytan vara ren.
Ja.
Och det tror jag att jag skulle må väldigt, väldigt bra av. Så att jag har nu börjat tänka verkligen. Nu börjar jag, och inte... Det här gör jag jättemycket. Jag börjar rensa i ett hörn. Fast sen går vidare till ett annat hörn.
Ja, det blir någon slags...
Och då händer ju ingenting. Då ser man ju inte ett resultat. Eller det blir så här, jag har det hörnet. Men jag menar, det är bättre att ta en lite mer större yta kanske. Där det händer mycket snabbt.
Jo. Nej, men jag känner igen det där. Men sen att liksom kopplingen... Jag gör det här för det blir någon lätthet. Jag tycker om det. Men att koppla det till... Att jag skulle vara en hållbar person. Eller att jag gör det här för att jag prioriterar relationer. Det, alltså det vore fel att ta i. Det är inte därför jag gör. Relationer är viktiga för mig. Men jag gör inte det här för att relationer ska komma mer i förgrunden i mitt liv. Utan jag tycker bara det är väldigt skönt att det är lite upprensat.
Ja, ja, men exakt. Precis.
Det är jobbigt med för mycket prylar.
Ja. Sen är det intressant där, där vi faktiskt inledde, att vi tänker att det kan låta ganska tråkigt. Att det kanske är en liten klick, för dem är det jätte viktigt. Och sen så finns det ganska många som tänker att nej, men det här låter lite tråkigt, lite pek och lite sådär. Och det där är ju lite, när blir det lite sexigt? Hur gör man det lite, jag vet inte vad just det, men liksom, när gör man att det blir lite spark runt den här frågan?
Ja.
Jag vet inte.
Nej. Det var en väldigt intressant artikel i DN idag. De hade diskuterat eller intervjuat den danskar om vad är PK där och just det här att vara PK, det här med att humanismen, att man ser vissa, den här åsiktskorridoren, man pratar om den smala åsiktskorridoren och som ju, för danskarna tycker att den är väldigt smal, men den har väldigt makt i medierna i Sverige och att det har blivit nästan ett skällsord.
Mm.
Och
så kan det verkligen.
Ja. Och att det har blivit nästan anti, och vissa saker kan man bara inte säga för då blir man direkt associerad med den här PK ligan och då är man körd i Danmark, hävdar de. Läs den. Du har inte läst den.
Nej, jag har inte läst den.
Det är fel det kan bli. Och där Sverige är för många ett skräckexempel på hur det kan bli. Man vill absolut inte vara som
men vi vill ju alltid hålla med varandra. Det är väl eller alltid, men det är väl det. Det ska ju vara så, vi växer ju upp en kultur där det är så här där, vad tycker alla? Alla med bestämmer. Alla kommer med någon slags mainstream. Vilket jag, så kan det ju vara jättemycket om det inte är verkligen i debattsammanhang. Ja. Men att det finns en sån där gruppen och gruppen tillsammans. Så fort man börjar sticka ut och köra något eget spår så blir det verkligen okej. Att det finns ju något väldigt osäkert i vårt sätt. Vilket jag tyckte var så roligt när man var i USA. Att där kunde man ju verkligen var superclash in i ett klassrum till exempel, där man verkligen tyckte jätteolika, men sen är det klart man tycker, och då är det som att nu går vi och käkar lunch, och sen är allting bra och trevligt, man kunde särskilja på de här grejerna, och det där tycker jag är lite intressant, att vårt klimat av att tycka lite olika är inte alltid så stort, kan jag uppleva.
Nej, men det är en trång åsiktskorridor alltså. Och säger du någonting utanför den, då kan du direkt liksom bli ihopklumpad med olika grupper som med ett verkligt skällsord kan bli anklagad för att vara rasist eller för att vara
spännande.
Kapitalist eller
ska vi avsluta med det? Nu avslutar vi med det.
Ja, vi avslutar. Om jag har orkat lyssnat så här långt.
Så här långt till, i hållbarhetssnacket. Tyck till, tycker jag. Det är roligt när vi får era åsikter.
Tillbaka till Mello. Storslagen men samtidigt minimalistisk form av
i
monster.
Tiden.
Ja, exakt. Storslagen minimalism.